Kära älskade vänner och syskon skulle jag vilja säga. Förra söndagen så läste vi från första Korinthierbrevet 12 och jag tänker att vi plockar fram den texten igen. Så här står det, liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Det här har Paulus skrivit. Han har skrivit det till församlingen i Korint. Och i fortsättningen vet ni, som vi läste förra söndagen, du som var här, så läste vi om att de många olika kroppsdelarna lever i en relation med varandra. En relation där Gud har fött oss in i kroppen genom den helige ande. Så det är den helige andes verk att vi är en kropp. Och i den kroppen så har du och jag fått ansvar, alltså här inne i vår tankevärld så har vi fått ansvar. Alltså oavsett nu, Ville, hur gammal du är, har du fyllt 18 nu? Det borde vi egentligen hurra för, men vi gör inte det nu. Men i vilket fall som helst, oavsett om du är 18 eller om du är 90, så är det ändå så att kroppsdelarna behöver förhålla sig till varandra i kärlek. Är ni med? Så ingen i den här gruppen som vill kalla sig församling eller Kristi kropp kan förhålla sig på något annat sätt genom Guds vilja i kärlek. Och du, det är inte lätt, va? Man kan hålla på och reta sig på varandra. Eller hur? Men det är som Ulrik säger, att när vi möts här och vi tjänar Gud genom att vara här, då kan han möta oss med sin helige ande så att du kan älska genom honom. I min egen kraft är det omöjligt, men genom den helige andes kraft är det möjligt. Och därför är det märkvärdigt att vara här. Därför är det viktigt att lyssna till varandra. Och det som är poängen med kroppen är ju att den tillsammans som en levande organism ska visa Värmdö, Sverige, världen, vem Gud är. Och det är klart, då måste ju vi förhålla oss till varandra på det sätt som Gud förhåller sig till oss. Och inbördes till sig själv, Fadern, Sonen och Anden. De lever i den här kärlekens dans som är signifikativt för Gud. Jag har en kollega som alltid säger så här, kommer du till en plats där de säger att Gud är i centrum och du inte upplever värme och kärlek, spring. Är ni med? För att om man inte upplever kärleken och gemenskapen och värmen så kan man faktiskt vara lurad. Man kan komma in i ett system som låter bra men som i slutändan kommer att kväva din frihet. Och din glädje. Och därför är det så att du behöver urskiljning. Genom den helige ande. Urskiljning. Att faktiskt säga nej ibland. Även när det låter bra. Bibeln talar om att det kommer att komma tider. I första Petrusbrevet så är det ju väldigt tydligt. Det kommer att komma tider i kyrkans historia och framtid. Där det kommer att komma människor som kommer ur kyrkan. Alltså sådana som vi, som kommer faktiskt att försöka lura oss. Hörde du? Och hur ska du och jag kunna veta vad som är från Herren och vad som inte är från Herren? När det är hans, precis som Daniel vittnar om, hans tjänare som står och förkunnar någonting som faktiskt inte hör till Bibelns budskap. Jo, det är kärleken. Förstår ni? Att få säga vad man tänker. Att få leva som man är. Att få vara den man är. Att få leva fritt. Att ingen kommer och säger, så här måste du vara för att få vara här. Nej, så är det inte. Du är här därför att den helige ande har fött dig på nytt. Och så har han fött dig in i Kristi kropp. Därför behöver du och jag vara vaksamma i den tid vi lever. Jag vill säga det, för det är faktiskt mycket kyrka som vill vara event istället för gemenskap. Och kroppen, alltså metaforen kropp som Paulus använder, är ju en gemenskapsbild. Alltså det, hur förhåller vi oss till varandra? Hur kunde Paulus ha den här idén? Hur fick han den? Ja, på Damaskusvägen. På Damaskusvägen, där Paulus är på väg till Damaskus för att ge sig på Guds folk, så blir han slagen till marken. Han hamnar i han får uppleva hur Guds ljus träffar honom och han blir slagen till marken, och så ställer han frågan: "Vem är du, Herre?" Och då så säger Jesus: "Jag är Jesus, den du förföljer." Och i det ögonblicket så visste Paulus att Jesus identifierar sig med sitt folk på ett kroppsligt sätt. Så sen dess så är det Paulus hela idé är att kroppen är det som är församling. Och den hålls ihop med kärlekens band genom den helige ande. Alltså det här är så viktigt så ni fattar inte hur viktigt det är. Ja, men förstår ni det? Och det är det här som världen längtar efter. De längtar efter kärlekens gemenskap där man får vara den man är och där man får blomstra som den man är. Det var någon som frågade mig här, men vad ska jag göra när jag liksom ska gå Guds väg? Vad ska jag göra? Och då sa jag, ja, om du är den här personen, då ska du i alla fall inte bli bonde. För Gud har inte tänkt att du ska bli något annat än det du är. Utan han har tänkt att du ska vara den du är och blomstra som den. Det betyder ju liksom, är du intresserad av saker och ting? Känner du passionerad över saker och ting? Då är det ju den vägen du ska gå. Eller hur? Och passionerat ge dig hän, som Frank Mang sa. Jag sa det förra söndagen att så här står det i Gamla testamentet: Guds ögon överför hela jorden för att han med sin kraft vill bistå dem som i sina hjärtan hänger sig till honom. Ni hör att jag citerar den gamla översättningen. Men det är så bra att hänge sig till honom, som Daniel säger, i en kärleksrelation. Alltså församling kan aldrig bli någonting annat än relation och kärlek. Kyrka kan aldrig vara någonting annat. Gör vi det till en institution så blir den religiös och tvingande. Det ska vi inte ha. Så nu vet ni varför Paulus var så angelägen om att ha den här kroppsbilden. Det hör ju ihop med hans erfarenhet på Damaskusvägen. Men sen idag så vill jag att vi ska läsa ifrån första Petrusbrevet. Och ni fick ju de här bibelorden förra söndagen. Och där står det så här: när ni kommer till honom, det vill säga Jesus, den levande stenen ratad, det vill säga förkastad av människor, men utvald av Gud och ärad av Gud, då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap. Hörde du det, Ville? Du ska vara präst åt den helige. Prästerskap, och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot. Varför? Tack vare Jesus Kristus. Och nu är vi inne på en ny metafor eller bild av kyrka och församling. Och den här kommer från Petrus. Och kommer ni ihåg vad som hände? Du som är bibelläsare, du som inte är bibelläsare ska jag berätta det för. Men du som är bibelläsare, så är det så här att i Matteus 16 kapitlet och den 18 versen, då säger Jesus till Petrus, det här är innan han dör, då säger han så här: och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Hör ni, bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över kyrkan. Församlingen, precis. Och nu säger Petrus då, som har varit med om den här händelsen, att Gud och Jesus själv har talat till honom att han ska vara en klippa där man bygger en församling. Och då säger han, när du har tagit emot Jesus, då är det så att då blir du en levande sten i det här husbygget. Man talar ju också väldigt mycket, Petrus han relaterar det till det andliga tempel som du och jag ska vara. Men han talar om att vi tillsammans utgör ett andligt husbygge. Alltså på somrarna så är det så här att jag gillar sten. Så när jag kommer till landet och tycker att det är kul, och jag funderar väldigt mycket över vad stenarna ska vara. För på sommaren när vi är på vårt landställe så är det fullt med sten. Min farfar sa alltid att det är sten på sten och sten emellan. Och då är det så här att man vill gärna ha de där stenarna på rätt ställe. Dels så man inte åker på dem, och sen jag vill ju att det ska se snyggt ut. Och en sak vet jag, och det är inte lätt att få natursten att byggas till ett hus. Alltså man kan få en hyfsat snygg mur om man är duktig, eller hur Ulrik? Du är ganska bra på det. Men att bygga ett hus med natursten som inte är format till de här fyrkanterna som man kan bygga sten på sten och bygga upp så att det blir ett hus, det är inte möjligt. Men nu är Petrus inne på att för att du och jag ska kunna byggas till en församling så byggs vi genom stenar som den helige ande formar till ett husbygge. Det betyder ju att du kan inte peka på mig och säga så här, Anette, det är fel på dig, du behöver liksom rätta till det här och det här. Utan vi behöver alla, precis som Paulus talar om, låta Guds kärlek fylla våra liv så att vi formas efter hans avbild och blir de här levande stenarna som byggs upp till ett heligt tempel, ett husbygge. Det är Paulus bild. Men det intressanta är ju faktiskt vad han säger att du och jag ska göra när huset är färdigt. Ni är med? Alltså i det här husbygget, det andliga husbygget som ska bli ett hus, en församling, så är det så att församlingens medlemmar ska vara präster och frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Fortsätter man att läsa några verser till så säger han att vi ska vara kungar. Och då är det så här, vad gjorde en präst i Gamla testamentet? För det är det som Petrus refererar till. Jo, prästen var medlaren. Prästen liksom såg till att folket fick uppleva syndernas förlåtelse. Och det var prästen som såg till att man utförde de här ritualerna som var nödvändiga för att han själv skulle kunna vara räddad. Och för andras räddning. Jag blev döpt när jag var 9 år. Så då kan man väl inte vara präst. Ja, men vet du en sak? Barnen brukar vara de bästa prästerna. För de är inte liksom formade till något freak av något slag. Som ska vara på något visst sätt. Utan de bara säger som det är. De bara talar rakt ut. Därför tänker jag att barnen och deras sätt att vittna om denna stora Gud är därför Jesus ställer barnet som en bild och säger, var som dem. Ha en sån tillit till Gud. Vittna om honom så som han är. Det är att vara präst. Så det spelar ingen roll om du är liten eller stor. Du är tänkt att vara präst i det som är Guds bygge. Hur kan man då dessutom vara kung, som du står lite längre ner? Jo, vi är insatta i Guds rike. Förda från mörker till ljus. Och i det riket så är det du och jag som har auktoritet. Hörde du? Vi har inte fått modlöshet än så. ande utan kraftens och självbesinningen, säger Paulus till Timoteus. Alltså, det är meningen att vi i Guds rike etablerar här på Värmdö tillsammans en kraft som kommer direkt ifrån Gud. Och på så sätt så har vi en auktoritet som kungar och präster i ett nytt förbund. Tycker ni att det låter krångligt? En del av er sitter och nickar och andra ser lite så här, vad är det hon pratar om nu? Men jag pratar om Guds församling. Guds församling som är en relation, punkt. Där Jesus är huvudet och vi är delarna, punkt. Sen talar jag om en annan metafor där vi byggs ihop till ett heligt tempel. Där vi gör andlig tjänst som präster och kungar. Det låter inte så mesigt. Det låter lite så här. Shape kanske man skulle säga på engelska, jag vet inte. Format till någonting riktigt starkt. Men vi agerar ju ofta som om vi inte är starka, och det är vi ju inte. Alltså som människor är vi inte starka. Men detta är vad Gud önskar i våra liv och vad han vill ge. Och vad är det då för andliga offer som vi frambär? Ja, i första Romarbrevets 12 kapitel och första vers, då är det ju oss själva. Där står det att det är jag, mitt jag. Jag överlåter mig, hänger mig. Det är en andlig tjänst. Min vardag, varje gång jag går till jobbet, varje gång jag träffar mina klasskompisar, varje gång jag träffar min familj, varje gång jag lever i den här världen, så är jag ett andligt offer. Jag har överlåtit mig åt Gud och han verkar genom mig, genom den helige ande. Det är ett andligt offer. Men Paulus talar också om att bönen är en offertjänst. I gamla testamentet så gick man ju varje dag och var tvungen att ha rökelse in i det gamla templet. Och det var liksom, det var som bön. Det var någonting väldigt viktigt med den här speciella rökelsedoften som skulle stiga upp mot Gud. Men det nya förbundet så finns ju inte liksom rökelseidén kvar. Utan nu är det heligas böner som stiger upp till en andlig tjänst inför Gud. Och så står det i Uppenbarelseboken 8 att när det där måttet av bön är fyllt, då tar Gud och uppmanar ängeln att kasta ner det som behövs på jorden. Och så blir hans vilja till. Hörde du? Offertjänsten, det heligas böner. Därför är ju församlingen här för att be. Tack Daniel, det var ett fantastiskt vittnesbörd om Guds vilja i våra liv. Alltså, du och jag har fått i uppdrag det troendes tempeltjänst. Det här är två bilder som finns om församlingen. Den första talar om relationer med varandra. Den andra talar om faktiskt mer om vad är det vi ska göra. Och jag tänker att du och jag först och främst är kallade till att vara ett vittne. Först och främst är vi kallade till honom, att vara hans. Den här kärleksrelationen som Daniel kallar. Sen är vi kallade till att vara ett vittne. Vad är det som är att vara ett vittne? Det är att låta den här kärleksrelationen stänka över. Liksom skvätta ut på dem jag har omkring mig. I Bibeln står att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så det där är ju lite läskigt, eller hur? Vet inte. Funderar ni över hemma vad ni pratar om? Eller hur? Vad är det ni pratar om hemma? För vad hjärtat är fullt av pratar munnen. Och vi gör det utan att tänka på det. Men bor Guds ande i oss, då blir vi möjligheternas människor. Inte omöjligheternas. Bor Guds ande i våra hjärtan, då blir vi liksom trons människor. Och tro det och gå ut på ett golv som är ett annat än den verklighet som syns idag. Så hör ni, kära vänner. Jag tycker att det finns så mycket lur idag. Som låter bra, som ser bra ut. Som handlar om att vi ska se ut och vara på ett visst sätt. Och vi ska låta på ett visst sätt. Och om det inte är si eller om det inte är så, då är det ingenting värt. Jag kan inte se att det finns i Bibeln överhuvudtaget. I Gamla testamentet så står det hela tiden att varje gång Gud talar så gör han det till alla generationer på en gång. Det står uttryckligen, män, kvinnor, barn står uppradade när Gud talar. De gråter samtidigt, de går samtidigt, de är på väg samtidigt. De håller inte på med det här som vi håller på med i hela vårt samhälle. Där vi hela tiden segregeras genom att det är liksom gamla där och unga där. Och så är det medelålders där. Och sen så ska man helt plötsligt ha unga vuxna. Vilka är de? Jag flyttade hemifrån när jag var 16. Jag fattade då när jag var 16 vad predikanten sa. Jag måste inte ha en särskild predikant när jag var 20 som kan tala till mig på ett särskilt sätt. Alltså jag förstår inte den här uppdelningen. Jag fattar inte vad den är bra för. Jag tror att det är fiendens sätt att splittra en församling. Och när man splittrar en församling så finns det ingenting att lära där. Förstår ni? Förra söndagen stod Lilian här och vittnade om vad Gud har gjort i sitt liv. Det talar om för dig som är ung vad som finns att hämta i tron. Nu stod Daniel här och talade om de här olika sakerna i sitt liv. Det vittnar om för dig som är ung. Att faktiskt det går att vara ung hel och kristen hela livet. Jag menar, alla sammanhang där det är bara en generation blir fel. Blir det bara gamla i ett sammanhang, då blir det ett fasligt gnäll, va? Blir det bara ungdomar i ett ställe, ja, då blir det liksom, då kan det bli ganska tramsigt och då finns det ingenting att lära där. Och blir det bara människor som är inne i karriärsåldern, ja då handlar det bara om pengar, va? Hör ni, Gud har tänkt, han har tänkt att hans folk består av alla generationer. Det betyder ju inte att man ska tråkigt eller att man bara aldrig får träffa någon som är lika gammal. Det är inte det jag säger. Jag bara säger att Gud har i sin kropp gjort saker och ting olika. Och vi läste förra söndagen att de kroppsdelar som vi inte tycker är snygga, de tar vi särskilt hand om. Till exempel magsäcken. Eller hur? Magsäcken är jätteful. Den ligger långt in i kroppen så ingen ser den. Men om man inte ger den mat, då är man snart död. Ni med? Så Gud, han är ju angelägen om att vi ska dela livet med varandra och dela erfarenheterna. Lägga det till ordet så att vi faktiskt kan vara Guds folk i den här tiden. Nu tycker ni att jag är jobbig. Men jag måste bara få säga att det uppfattas som sant. Jag tror att det är jättefarligt när vi blir en generationsförsamlingar. Det är jättefarligt. Då kan vi lätt gå vilse. Då kan vi lätt liksom hamna under övergrepp. Och alltså det finns svårigheter med att vara en engenerationsförsamling. Vi behöver den här gemenskapen som Gud har kallat oss till. Hur ska man annars veta att man behöver bli andedöpt? Hur ska man annars veta hur det profetiska fungerar? Hur ska man annars veta när det är dags att sitta still i båten och när det är dags att agera? Hur ska man annars få hjälp när livet inte fungerar? Jag älskar Skärgårdskyrkan. Därför att vi är som vi är. Och nåde den som försöker göra om oss till något annat. Den ska få med mig att göra. Fritt och förintet har vi fått ta emot frälsningen. Fritt och förintet har vi fått överlåta våra liv genom dopet till honom. Fritt och förintet får vi leva våra liv inför honom. Och hans nåd strömmar över oss dag efter dag. Därför har vi inte en första hand en dömande Gud. Däremot kommer Gud att ställa frågan till mig en gång i tiden. Annette, hur förvaltade du den livsgåva du fick? Är du med? Och en dag kommer han dessutom att säga, hur skötte du dig som ledare för mitt folk? Och min pappa sa alltid, Annette, sträva inte efter att vara ledare. Du får en strängare dom än de andra. Så nu vet ni vad ni har mig. Alltså goda, älskade, kära vänner. Guds folk är vi i relation till varandra. Och vi har en uppgift att älska varandra, för då säger Bibeln. Då kommer det att bli tydligt vem han är. Han som har gett oss frälsning och frihet. Vi ber tillsammans. Nästa söndag kommer jag att tala om det här med att vara ett Kristusbrev. Läst och känt av alla. Julia plockar upp de här tre. Där är de. Om du vill läsa mer. Herre, jag tackar dig för att vi får vara här. Himmelens och jordens skapare. Du den evige. Kraftens. Kärlekens Gud. Som längtar efter att leva i gemenskap med varje människa. Du kallar oss till gemenskap med varandra. Och du kallar oss till gemenskap med dig. Herre, hjälp oss att ta tid med dig. Hjälp oss, Herre, att låta det här vara riktigt märkvärdiga stunder där vi får uppmuntra varandra till att leva ett kristet liv i vår gemenskap som vi har i vår vardag. Herre, jag vill be för alla de arbetsplatser vi befinner oss på. Jag vill be för alla de familjer vi lever i. Herre, jag vill be för det samhälle vi bor i. Herre, jag vill be att du låter din vilja uppenbaras där vi befinner oss dag efter dag. Herre, din vilja är frihet, fred, glädje och hopp för alla människor. Din vilja är att någonting nytt ska ske. Du har gjort oss till en ny mänsklighet som beskriver vem du är. Och Herre, jag tackar dig för att du välsignar oss var och en. Herre, jag vill be för de omständigheter vi lever under. Du vet att en del av oss har det riktigt tungt. Och du vet det. En del av oss sliter med hälsa. En del sliter med ekonomiska bekymmer. Herre, en del av oss sliter med att vi brottas med dålig självkänsla eller vi plågas på olika sätt av omständigheter och livet. Men Herre, du har sagt att du går med. Du går med oss genom allt. Och Herre, när vi ser tillbaka så får vi se att du aldrig har övergett oss. Till och med när vi har varit trolösa har du varit trofast. Herre, låt oss få vara en församling som lever i denna fantastiska gemenskap med dig och med varandra så att världen kan se. Och du kommer att göra ditt verk i var och en, för ditt ord säger att du som började ett gott verk, du kommer också avsluta det. Kibors och Korias akendo. Ära, ära till dig Jesus. Ära, ära till dig. Du den helige. Tack att du rör vid var och en. Tack att du är här och tack att vi får upphöja dig. I Jesu namn. Amen.